Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Da det en særlig glede å ønske hjertelig velkommen til denne episoden av Tore og Tarjei. I dag det bare meg, Tarjei Gilje, som sitter på kontoret her I Bergen. Tore Hjalmar Sævik på hjemmekontor, og så har vi med oss Peter Halldorf fra Sverige. Hjertelig velkommen tilbake, Peter.
Ja, men takk for det. Trevlig å se er.
Ja, I like måte. Sist gang vi møttes, det var jo faktisk I Tromsø, for ganske nøyaktig 2 år siden, da var vi på stiftsdagene for de kirkelige ansatte I Nordhålogaland bispedømme. Da hadde du skrevet en bok med utgangspunkt I profeten Jeremia I det gamle testamentet. Nå har du skrevet en bok med korte tekster til hver dag I adventstiden. Den heter Vandring mot lyset. Og der tar du utgangspunkt blant annet I profeten Jesaja. Hvorfor mener du at disse gamle profetene relevante for oss I dag?
Ja, deres tiltal og budskap I veldig høy grad tidløst. Og et enkelt svar på ditt spørsmål vel at människan forblir den hun Tiderna förändras I en mening ser vårt samhälle, vårt teknologiska samhälle väldigt, väldigt annorlunda ut än senantikens eller antikens Israel när profeterna verkade. Men människan med hennes komplexitet, med hennes brustenhet, med hennes törst och längtan, med hennes utflykter och så vidare, hon förblir densamme. Och profeterna talar till människan och det mänskliga hjärtat.
Gott. Som sagt så innehåller den nya boken relativt korta texter till eftertanke. Vi kan väl säga si att det närmast är som en andaktsbok. Och så varar adventstiden här en del längre än till själva julaften den 24 december. Du förklarar lite inledningsvis vad som är bakgrunden för det.
Bakgrunden till
att för man tänker ju gärna då att adventstiden det är tiden fram från begynnelsen eller från första söndag advent fram till julaften men du det går ju någon dagar längre 13 närmare bestämt.
Ja, det här är ju en bok med betraktelser, bibelbetraktelser och varje text utgår ju från varje dag ett bibelord både för advents och jultiden. Så att det är inte bara för adventstiden utan också för jultiden. Och jultiden I kyrkans tradition varar ju under 13 dagar. Julen har 2 poler. Och den ena är ju juldagen när vi har gått över från julfastans slut som avslutas på julafton så kommer juldagen, den ena polen. Och sen sträcker sig ju jultiden under 2 veckor fram till den högtid som ju egentligen är i många kyrkor julens krön, dess absoluta crescendo, julfirandets krön, nämligen Epifania, 13-dag jul. Så att då finns det också i den här boken dagliga betraktelser för den perioden.
Advents- och jultida är ju blitt perioder som inte minst i vår del av världen är präglad av stark kommersialisering och att det är nog upplevt att nissen har fått större plats än Jesus på många måter. Hur möter du den situationen som kristen vägledare?
Ja, men här står vi inför en oerhört fin utfordring, utmaning. För det är ju precis som du säger att den här kommersialiseringen som accelererar varje år i vårt samfund under tiden, det börjar ju egentligen allt tidigare fram en månad innan jul, den gör ju också att vi väldigt lätt tar ut julen i förskott även i kyrkorna. Vi börjar sjunga julsalmerna redan i adventstidens början. Och det gör ju att vi inte heller då riktigt lever i den här väntan, det här dröjandet fram emot inkarnationens högtid, Kristi födelse. Så den här förberedelsen som adventstiden är. Och det gör ju också att vi i stort sett helt i vår protestantiska del av kristenheten har tappat, mist innebörden av adventstiden som en fasteperiod. Julfastan som den också kallas för. Och jag tror att det är ganska få kristna som relaterar till, i vår tradition, som relaterar till adventstiden som en fasteperiod som den ju egentligen är. Och det här tycker jag är en utmaning då, att lyfta fram de här perspektiven, att hjälpa varandra att till en att komma in i en hållning av väntan och förberedelse inför julen.
Akkurat. I en av de första texterna i boken så skriver du: en sann profet nöjer sig icke med att proklamera Guds missnöje över ett samfund. Kverulering och kritik gör ingen till profet. Citat slut. Jag tror det är riktigt att säga att många kristna idag är bekymret över samfundsutvecklingen. Det finns säkert tillöp till både kverulering och kritik också. Och då lurar jag på, vad är skillnaden på en som kun beskriver problemen och en som uppträder slik du beskriver profeten som pekar på att ting kan bli annorlunda?
Ja, det kanske finns två sidor av det. Det ena är att en verklig profet pekar inte finger och talar om hur illa det är runt omkring honom och hur angeläget det är att andra omvänder sig. Profeten inser att han, hon är den första som själv behöver omvända sig. Alltså riktar udden mot sig själv i första hand. Och det hör vi de verkliga profeterna genom hela den kristna traditionen också ge uttryck för. Och det här skapar ju också en hållning av icke-dömande i förhållande till omvärlden. Alla andra kommer att bli frälsta. Det är bara jag som kommer att gå förlorad. Om man ska spetsa till det. Det är profetens bevissthet och hållning. Alltså udden riktas mot mig själv. Och då blir det inte en anda av fördömelse och kverulans i förhållande till hur andra lever. Det andra perspektivet är, och det är en konsekvens, en följd av denna djupa självrannsakan, att verkliga profeter och varje kristen är ju i grunden kallad att vara profetisk i sitt förhållningssätt. Att verkliga profeter också gestaltar, föregriper det hopp som de sträcker sig mot. Alltså de är i sig ett hoppets tecken, de är en uppmuntran, en tröst, de stärker hoppet hos sin omgivning genom vad de själva förkroppsligar, genom ett ansikte som ser på världen, en blick som ser på världen utan att förakta den, men också utan att förföras av den.
Många vill kanske förbinda profet i vår tid med en som ska spå om framtiden. Men det är inte sån du utlägger, och det är väl heller inte det som egentligen är den bibelska meningen av en profet.
Mm. Det kommer ju senare också i hebreisk tradition en typ av mer apokalyptiska profeter som blir, och där vetter ju profetian lätt åt en spekulation kring framtiden. Men som jag ser det, och det ser vi också av definitionen av profetia i Nya testamentet, att profeterna är inte i första hand upptagna av framtiden utan av livet här och nu. Och de kastar ljus över saker och ting som vi kanske inte själva riktigt ser, blinda fläckar som vi har i förhållande till vårt sätt att leva och fatta beslut och göra våra val. Så att profeterna är inte upptagna av den himmelska härligheten eller framtiden i första hand. Profeterna är upptagna av livet här och nu.
Du är upptatt flera städer i boken egentligen av att knyta samman Jesu födsel med hans väntade igenkomst. Hur vill du se si att förväntningen om nettopp Jesu igenkomst har utvecklat sig i, ska vi säga, si, skandinavisk kristenhet och genom din levetid?
Ja, man kanske inte kan tala om skandinavisk kristenhet på ett homogent sätt som en strömning. Det finns väldigt olika delar av skandinavisk kristenhet, men jag kan ju utgå ifrån den tradition som jag kommer ur. Mm. Den svenska pinsbevegelsen. Och där har vi ju också varit präglade väldigt starkt av en slags avvart, skulle jag kalla det för, i förståelsen av eskatologin och Kristi återkomst, som har sina rötter egentligen i 1800-talet och det man brukar kalla för derbyismen, och som är väldigt upptagen av eller väldigt lätt faller in i en också spekulativ förkunnelse om Jesu återkomst, där uppryckandet, som det kallas då inom derbyismen, betonas väldigt starkt. Men där visionen av Guds rike, nya himlar och en ny jord, inte har varit så framträdande. Och den typen av förkunnelse har ju varit väldigt stark tidigare. Den har bleknat, och det tycker jag är välgörande. Medan det finns en växande bevissthet över, som rör visionen av Guds rike, nya himlar och en ny jord. Som jag menar är, det ser vi också i kyrkans tradition hos den tidiga kyrkans teologer. Det är där, att säga, betoningen ligger när man talar om ändetiden, som du uttrycker, om slutet. Jag tror att det kan vara viktigt här att se hur det i en mening inte finns någon lära om de yttersta tingen. Om vi med lära menar en samling teser som är grundade på händelser som har skett eller erfarenheter som har gjorts och som är tillgängliga för alla. Utan eskatologin, som vi med tekniskt ord använder när vi talar om tidens slut, den handlar i den kristna tron, i biblisk tro, inte om framtiden som sådan, utan den handlar om det som kyrkan är kallad att föregripa redan här och nu.
Men vad är forskeln där på, alltså, hvis du ska beskriva lite av det som du syns var utfordrande eller problematisk på den endetidsförståelsen som du fortäller om från din egen tradition, och vad innebär alternativ i praxis, alltså hur vill du förkynna om Jesu enkomst?
Jag tror att det som blir problematiskt, det är när vi inte på tydligt sätt knyter talet om slutet och Kristi återkomst till påsken i den kristna tron och vad den innebär. Därför att också talet om framtiden utgår från en obestridlig historisk verklighet. Uppståndelsen, Kristi uppståndelse, och förkunnar hur denna verklighet har ett försprång framför allt det som vill beröva oss en framtid. Alltså när Kristus överskrider dödens gräns, då överskrider han också gränsen till framtiden. Det är denna händelse, uppväckandet av Jesus från de döda, som skiljer det kristna talet om framtiden från utopin. Så att eskatologin, det som vårt hopp sträcker sig mot, är därför kristologins självklara slutsats. Jesus Kristus är till sin natur framtid. Och när helst han kommer till oss, när helst han kommer, då är framtiden närvarande. Och det är det här som jag tycker är spännande med adventstiden. Den knyter samman, den tvinnar samman tre trådar. Och adventstiden sammanfattas i ett enda ord, i en enda bön. Kom. Och de tre trådarna, han har kommit, han ska komma och han kommer oavbrutet till sin kyrka. Dessa tre tvinnas samman i trons och kyrkans presens här och nu.
New Faith Network är stedet för de vackraste julefilmerna, slik som Christmas Oranges, Baby in a Manger och Christmas for a Dollar. Inspirerende fortellinger om den egentliga meningen bak julen. Ser du ett meningsfyllt skärmtid genom högtiden? Bli med på New Faith Network. Start din 14 dagars gratis prövoperiod idag. Besök newfaithnetwork.no.
I texten till andra måndag i advent skriver du att välstånd viskar bort hukommelsen. Det kan ju kanske höras ut som en beskrivelse av motstycke till det du nettopp sa. Men det är ju en alltså för själva det att minnas och huska blir ju gärna sett på som en test på civilisation, sant? Och det att den materiella välstånd vi omger oss med får oss till att glömma de trådarna som du snackar om, det kan ju virka som själva ärkeexempel på kontrasten till adventstidens budskap.
Jag uppfattar inte riktigt om den norska översättningen här exakt, men du talar om minnet.
Riktigt.
Och att välståndet fördunklar minnet.
Ja. Precis. Ja.
Och minnet är ju så helt centralt i vår kristna tro. Hela vår kristna tro bygger ju på minnet av en händelse, en person, en natt och så vidare. Och när vi minns detta, när minnet är levande, då är också historien närvarande här och nu. Så i den meningen är ju minnet gränsöverskridande både i förhållande till det förflutna och i förhållande till framtiden. Men det är ju anden som gör det förflutna och det kommande närvarande här och nu. Och allt det som fördunklar blicken, det får också minnet att blekna.
Vi kan ta med ett citat till som utdypar detta. Och då har du skrivit lite om den bibelske poesien. För exempel den vi finner hos profeten Jesaja som vi nämnde. Och så spör du, vem är det som smått om sen klarar att ta till sig den nya poesien? Det är de som har varit uppriktiga i sin sorg. De som däremot har begynt att glömma rötterna sina, som har blivit slövet av sin resignation och därmed har accepterat det nya landet som sitt hem, de maktar icke att ta till sig profetens poesi, men alla som har funnit ett hem i sorgen finner nå også et hjem I løftet om en ny framtid mot alle odds. Og da lurer jeg litt på hvilke råd vil du gi til lytterne våre og leserne dine om det å holde minnet I livet?
Det allra viktigaste rådet tror jag är att fira kyrkans gudstjänst söndag efter söndag därför att varje gudstjänst är en minnesgudstjänst. Alltså jag tror inte man ska underskatta sambandet mellan att bevara sin tro levande och att vara en del av en levande gudstjänstfirande gemenskap, församling. Det är, menar jag, viktigare än kanske allt annat.
Ja, intressant att du säger det, för det vill jag ha ett spörsmål om det, nämligen för det att själva kompositionen I boken lägger upp till att man ska ta sig tid varje dag genom advents- och juletiden till både läsning, till reflektion och till bön. Du skriver om hvordan kirken I sine første 1500 år fant det utenkelig å ikke skulle feire nattverd hver søndag, og du skriver om det som du kaller for det liturgiske dramaet fra søndag til søndag. Du har jo mange år vært opptatt av åndelig rytme, og du sier litt om det nå også. Hvordan vil du si der at forståelsen for dette har utviklet seg I de frikirkelige eller väckelseskristna miljöerna där du har din bakgrund?
Om jag jämför när jag begynte som ung pastor, det är 45 år sedan I år, så är det en väldigt, väldigt stor skillnad. Därför att inget av detta var närvarande när jag begynte. Det som var närvarande och det är något av det viktigaste som jag har fått med mig från min egen tradition, det är kärleken till Bibeln. Och det är oskattbart för mig. Men mycket av det som jag har mött senare I mötet med den stora kristna traditionen både I öst och väst har hjälpt mig också till en djupare förståelse och tillämpning av och tillvänjning till skriftens ord och vägar. Och där kommer ju inte minst då firandet av gudstjänsten, den rytm som det kristna året innebär och som kan hjälpa oss ut ur ensidighet och så vidare. Att leva I de särskilda tiderna, det är väldigt mycket mer närvarande, inte bara I den krets där jag rör mig utan I en stor del av frikyrkan idag. Och det ser jag som ett gott och hoppfullt tecken. För det hjälper oss till en nödvändig fördjupning och det hjälper oss att bjuda de här centrifugalkrafterna som är så starka I vår kultur, alltså de krafter som slungar oss mot ytan, mot överflaten. Det hjälper oss att möta, att bjuda detta motstånd.
En ganska vanlig upplevelse som Tarjei var inne på tidligere, det jo at vi lever I et hjørne av verden som blir veldig preget av sekularisering. At det å forstå mennesket I relasjon til Gud, og forstå historien I relasjon til Gud, det blir stadig mindre vanlig, kan en oppleve, får lite hjälp av kulturen runt som en kanske var vant med att ha I tidigare generationer. Hur han upplever och nu vill ju då uppleva att vägen går bara nedover. Alltså kristendomen vi upplever avkristning och hur ska detta gå? Vad brukar du säga till människor som upplever det slik?
Jag tror att det är så I det den bild du målar här och tecknar och det du lyfter fram så gäller nog det som gäller I så många sammanhang att möta människor där de finns också människor som vi uppfattar vara som vi säger sekulariserade då blir vi ofta förvånade. Det finns mycket mer av en längtan längtan, av en förväntan, av en tro hos människor också långt utanför kyrkorna när man kommer lite grann under huden och under överflaten. Så att vi behöver fördjupa dialogen helt enkelt mellan kyrkan och det vi uppfattar vara den sekulariserade världen. Alltså det är de viktigaste interkulturella samtalen idag. Det är då mellan kristendomen och sekulariseringen.
Till slut vill jag bara också få hört lite om något som inte har direkt med adventstiden eller med boken, den nya boken din att göra, men du är ju underveis i boken och inom klosterbevegelsen och dens betydning. Och där har ju du, det har ju du haft ett slags bidrag till själv genom arbetet på Nya slottet på Bjerkaseby som många i Norge och känner till och många har varit där. Jag har varit där. Och där har det varit några spänningar de senaste åren i förhållande till pinsemenigheten i Linköping som har önskat en mer central roll i driften av centret. Vill du bara kunna säga si lite om hur du har upplevt den spänningen eller konflikten i vilket rum man vill bruka och vad som sker där nu?
Ja, den spänningen är inte svår att förstå. Jag kan ha stor och känner stor sympati för mycket av det som man också ger uttryck för i vår församling. Snarare är det ju så att jag känner en stor tacksamhet över att en pinsemenighet i Sverige har förmått och haft sån generositet att låta en ekumenisk kommunitet växa fram inom ett städ på en plats som menigheten äger och förvaltar, Nya slottet Bjerkaseby. Och det är ju där ekumeniska kommuniteten i Bjerkaseby, som är det formella namnet, som mycket är knuten till menigheten eller till något kyrkosamfund, har växt fram sedan 1996. Jag ser det som ett mirakel i sig att detta har blivit möjligt. Men det som har hänt under de senaste åren och framförallt sen jag lämnade över som föreståndare för ekumeniska kommuniteten till en efterträdare, Jonas Everborn, det som har hänt är att kommuniteten har växt väldigt expansivt och jag tror att många ser att det är nödvändigt för kommuniteten att få ett lite större mellanrum till menigheten och till platsen så att det inte blir en osund symbios. Och det har varit en del spänningar i den här processen. Jag tror det är ofrånkomligt, men jag har väldigt stor tillförsikt att den här processen kommer på sikt att leda till att det blir tydligare vem som är vem och vad som är vad. Och när det blir tydligare, då är det också lättare att få en god samverkan med varandra. Ekumeniska kommuniteten i Bjerkaseby finns ju idag med fällskap och nätverk på många platser, på många städer i Norden. Och har inte bara Nya slottet Bjerkaseby som en knutpunkt, som en samlingspunkt. Så att i den här processen som jag tror kan bli väldigt fruktbar får vi se lite grann hur den utvecklar sig. Men fortsatt så är naturligtvis Nya slottet en plats för framför allt retriter. Och just nu under hösten när vi har kunnat återuppta retriterna efter de gångna årens restriktioner så pågår det hela tiden retriter som också ekumeniska kommuniteten ansvarar för. Så att jag tror att för den som kommer hit som gäst så märker man nog inte så stora skillnader. Gudstjänstlivet pågår, retriterna pågår och så vidare. Men kommuniteten orienterar sig och söker också sin väg i förhållande till och i relation till Nya slottet men också andra sammanhang som vi samarbetar med. I korta drag, det finns mer att säga.
Ja, det här är flera nyanser och det är en väldigt intressant historia bak städer och allt detta. Så det får vi komma tillbaka till en annan gång. Då tror jag vi säger att det var det vi rakk i denna omgång. Vi ska om någon ukar kunna önska varandra god jul, men i denna omgång passar det kanske ändå bättre att önska varandra en välsignet adventstid.
Det ska vi verkligen göra och att det får bli en advent när vi får leva i en förberedelse och en fördjupad förväntan i våra liv. Kristus kommer till oss. Det kan vi vara helt säkra på.
Tusen tack för praten, Peter Halldorf, och hjärtligt välkommen igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.